Nu samarbetar Toppmöte med Anders S. med Podplay. En ny podcastplattform där du hittar den här podden Toppmöte med Anders S. som sagt och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där vet jag. Antingen på podplay.se eller appen Podplay. Om du skulle ta din bakgrund
ja.
På en minut.
Jag föddes 1975 i de kurdiska bergen på 2500 meters höjd i en liten by. 1980 blev det militärjunta i Turkiet. Min pappa fängslades och hamnade i tortyrcell. Sen flydde pappa. Vi blev ensamma utan far i 2-3 år. Vi flydde då från Turkiet över till Syrien. Och tack vare Sida så kom vi då, återförenades vi och kom då till Sverige där pappa hade varit sedan ett år. Och nu har jag bott i vårt vackra land i 36 år. Och jag har gjort militärtjänstgöringen och de tittade på mig när jag var 19 år gammal, ung, arg, kurdisk muslim och tänkte att han blir en bra sprängämnesexpert. Så.
Det var stans. Ja.
Tjena.
Halloj då.
Eller förlåt att jag är sen. Det är bra.
Det är bra.
Jag åkte fast. Av snuten.
Nej.
Jo, på vägen hit. Nej, men jag...
Det är trapporna upp såklart. Något andfådd efter ansträngningen till femte våningen är han allt. Men väl inne fyrar han av ett leende som han nästan känner för att plocka fram en brassestol och få lite färg på kinderna. Han avslöjar direkt att han blivit haffad av polisen på vägen hit. Fått betala och blivit nästan 4 lax fattigare. Men mer om det senare. Han lovar att inte filma vårt möte som han gjorde med Janne Josefsson, men mer om det senare också. För det är dags att börja i rätt ände. Det är dags att lära känna mannen som vägrar binda sig. Vägrar skaffa barn och vägrar annat än att se det positiva i fan i nej allt. Trots en historia av våld, flykt och utanförskap. Välkommen till Toppmöte med Anders S. Min gäst har parkerat sig i fåtöljen framför mig och jag vill ha fullständiga personuppgifter.
Hej, Öznorsen heter jag. Jätteglad att få vara här. Jag är 44 år gammal och har skostorlek 42 och är 1,72 lång.
Status syskon, hur många?
Jag har 4 syskon. 2 bröder och 2 systrar.
Gift?
Nej.
Flickvän?
Det beror på vad hon bestämmer ibland.
När det här sen?
Nej, men det är hon som bestämmer, det är inte jag. Liksom.
Så det beror på när det här sen?
Ja, exakt. Så jag vet inte. Jag är jättedålig på förhållanden. Jag fattar på riktigt inte, Anders, varför någon skulle vilja vara ihop med mig. På riktigt nu. Jag vet inte varför.
Har du alltid känt så?
Ja, jag själv skulle inte vilja leva med mig själv. Så varför ska jag försöka lura någon annan?
Varför säger du så?
För att det är så. För att jag... Jag har så mycket för mig. Min karriär är det viktigaste. Jag vill nå ut till så många som möjligt på så effektivt, bra sätt som möjligt och roligt sätt. Jag försöker hela tiden tänka, ja, men vad ska jag göra nästa år? Hur ska jag göra det? Vad ligger planerna på? Och så vidare. Och det är inte någon skön person att leva med, tycker jag. Jag själv skulle inte vilja vara med en sån människa.
Trivs du med att vara själv då?
Nej, det gör jag inte. Men jag har sakta men säkert varit tvungen att acceptera det.
Det låter ju som att du har hamnat i ett moment 22 hela tiden.
Ja, så är det. Men det är inget man kan göra något åt, utan för mig, jag har blivit mitt jobb alltså.
Men Ösnudgen, det är bara det. Du heter bara, du har 2 namn bara.
Nej, jag
inte
har
Ös och sen så
jag heter ju Loran Azad egentligen, men Össi blev ju ett smeknamn. Eftersom jag förut när vi bodde i alltså norra Kurdistan som är ockuperat Turkiet, då fick inte jag heta mitt namn då, som är Azad, som betyder fri. Och då tvingade den turkiska staten min pappa att döpa mig till Özgür, som betyder fri på turkiska. Så hur fri är man då när man inte får vara fri på sitt eget språk på kurdiska? Och vilket då ledde då till att ingen kunde säga Özgür här i Sverige. Det blev Ös.
Ja.
Och Ös blev då smeknamnet och sedan blev det själva namnet helt enkelt.
Okej. Och Nudgen tog du?
Nogen tog vi här i Sverige när vi blev,
alltså, hela familjen,
när vi blev svenska medborgare. För det betyder på nytt född. Och vi blev på nytt födda här, vilket vi var jättestolta och glada över. För att i Sverige fick vi vara kurder, men i vårt eget hemland, i norra Kurdistan, ja, i den delen som ockuperat Turkiet, fick vi inte vara kurder.
Så, tog ni Nudgen det nya namnet direkt när ni kom?
Nej, utan när vi blev svenska medborgare.
Blev svensk. Ja. Var det många som gjorde så, kurder som kom?
Ja, det är en hel del kurder som har gjort så. Aha. Och de har tagit kurdiska namn, alltså sina originalnamn eller nya då. För oss betyder det jättemycket att få bli svenska medborgare. För då blev vi också en del av ett samhälle, en del av ett land. Vilket vi var jättestolta över.
Hur gammal var du när du blev svensk medborgare?
Alltså, det tog väl en 5 år. Så jag var väl, vi kom ju hit när jag var 8 och ett halvt. Så ja, då blir det 13. 13 och ett halvt.
Du är 44 och fyller 45 år.
Ja.
Är det viktigt?
Nej. Jag tror att ju äldre man blir, desto mindre viktig blir åldern, säger man. Men jag tror att det blir viktigare och viktigare.
Jag skulle precis säga det. Det blir jätteviktigt. Alltså till och med Johan Ulveson som fyllde 66, han sa 65 och ett halvt.
Man blir som ett barn igen. Fast åt andra hållet.
Exakt. Du är ju en konstnär. Du är skådis. Du är egen företagare. Du är ju den i Kultursverige som drabbas väldigt, väldigt hårt av de här restriktionerna. Om du bara skulle måla upp en bild, hur illa är det?
Ja, det ser jätteilla ut för alla som är entreprenörer och egenföretagare. De flesta av mina kollegor har det jätteknapert just nu. Alltså.
Hur överlever? Jag tänkte med de som är de jättestora namnen. Du har väl en buffert, gissar jag.
Ja, ja.
Men det finns väl många som inte har det.
Exakt, och de är det ju verkligen synd om.
Oj, nu tog ett plan här bara.
Ja, men det är bara skönt.
Ja, det är skönt, det är live-känsla.
Men det är bara en helikopter.
Jag vet inte, flyger folk?
Jo, men det är en helikopter.
Malmöflyget går ju precis. Jag bara väntar till den dag där den ska landa in på min terrass. Vi är väldigt svängning, för vi har gått från att ha flygskam till att vi är oroliga för hur det ska gå med flygindustrin.
Ja, exakt så är det. Exakt så är det.
Det är intressant.
Hur går det med fordonsindustrin?
Ja, men det är precis väl... börjar man värna om det som har varit ett hatobjekt.
Ja, det är så konstigt.
Men är det inte så då att coronahysterin här är ju... För miljön har väl aldrig mått bättre än nu, egentligen.
Ja, innan jag precis blev stoppad av polisen på vägen
hit. Det ska vi prata om också.
Nej, då lyssnade jag ju på radion. Luften i Stockholm har inte varit så här rent på hur många år som helst. Så det här kan nog rädda fler liv.
Du tror så? Alltså, du menar på ett 200 års perspektiv?
Nej, luftföroreningarna. Ja, detta år kommer vara det året där fler räddades på grund av att man stoppade hela samhällen från att röra sig.
Än vad som dog i corona.
Kunde ens ha dött i corona, tror jag, till och med.
Det där vet jag, kommer du nog få mothugg för?
Nej, det kommer jag inte.
Nej, okej.
Det tror jag inte. Eller det skiter jag i. Jag är fan en komiker. Men fan, säga vad jag fan säger. Vill... Ja, men allvarligt.
Faktakoll, aldrig
komiker. Ja, men alltså, vad fan tror jag? Jag är inte Anders Tegnell eller Gisek eller något sånt här. Nej.
Oh. Det är skönt att vara komiker, för man behöver inte faktakolla sig riktigt. Utan, nej då, jag vill ju bara ha ett garv.
Ja, men det där stämmer ju inte heller. Vi komiker har fått löpa gatlopp för skämt som folk inte har gillat heller.
Jag vet.
När coronan kom då första gången, du vet, när man började prata om det, att det var från Kina och allt det där. Och jag kände då för första gången då att alltså jag kände mig, för mig som, alltså, var det en välsignelse. För första gången på flera decennier så var ju folk mer rädda för kineser än för sådana som jag från Mellanöstern. Alltså jag tyckte det var skön känsla. Nej, men vad skönt när rasism drabbar andra. Alltså, du vet, så här, jag gick omkring som en fri man på flygplatser. Ingen stoppade mig fast jag hade skägg och liksom, konstig blick och palestinasjal. Nej, men det var ingen som stoppade mig. Så alla var rädda för
ansvaret.
Ja. Och då kände jag, fan vad skönt. Är det så här ni har haft det i 200 år? Fria människor. Ja.
Ja, just det.
Ja, men det är så, du vet, och det är ju också, det är vår styrka som komiker, men det är också vår förbannelse att vi hela tiden försöker hitta det roliga i eländet.
Men det, du kan ju inte skämta om något som du inte får skratt för heller. Du vill ju hitta,
ja,
någonstans.
Ja, men jag tror det finns ett skratt där.
Ja.
Alltså i eländet, hela mitt liv har varit, alltså dels på grund av mitt ursprung då, det kurdiska, vi har upplevt liksom folkmord efter folkmord och så vidare. Det är en del av vår kultur att skämta om eländet. Precis som den judiska kulturen så har den kurdiska kulturen fantastiska komiker där vi har liksom, det är vårt sätt att klara av liksom livets vedermödor.
Mm.
Och kunna driva med det mest obehagliga liksom. Alltså bland de roligaste momenten kommer jag ihåg när jag var liten. Det var ju bara typ några minuter efter att militären hade varit hemma hos oss i Kurdistan. Mm. Turkisk militär. Slagit ner någon av våra vuxna. Och vänt upp och ner på hela hemmet. Och sen efter att de hade dragit, så två, tre alltså, minuter senare så skrattade vi åt någonting. För man hittade humorn i någonting. Alltså mitt i det där eländet, mitt i det där förtrycket, så hittar man någonting att skämta om. Såg du hur han såg ut? Den där lilla dvärgen, han försökte hoppa upp och, ja men du vet den här. Alltså så, nej men du vet, man hittar humorn i det där obehagliga så snabbt som möjligt liksom.
Mm.
Så att man inte blir psykiskt störd totalt. Mm. För det, man behöver den här liksom och driva med det eländiga, det farliga, det fruktansvärda, det läskiga och så vidare.
Det man är rädd för, ja, skrattar man åt.
Ja, och när du skrattar, det är därför fascister hatar komiker. Det är därför fascister hatar satir. Det är därför sverigedemokrater hatar komiker. För så fort du skrattar åt dem, då blir de ofarliga. De vill ha den här faran. De vill vara farliga. De vill vara läskiga. De vill liksom hota en. Vänta du bara tills vi kommer till makten. Vänta du bara tills... Alltså, den där... Men om du skrattar åt dem, hittar deras svagheter, hittar deras liksom pinsamheter och så vidare och driver med dem, det är då de blir ofarliga.
Många komiker jag pratar med brukar jag ju gå igenom det här ämnet som är självcensur och humorklimatet idag, och att det har blivit ängsligare, är det många, tycker nästan alla. Vad tycker du om det?
Jag har ju haft det problemet att jag inte har censurerat mig.
Mm.
Vilket har gjort en del av mina nära och kära kollegor jättearga på mig. För jag kan ju inte låta bli. Och det är det som också, det är ju det som är, tycker jag då, på ett sätt är min styrka men också min förbannelse. Jag måste ibland hålla käften. Men jag gör inte det, vilket hade varit bra för mig. Men jag orkar inte, för att jag tycker att det är för... Ja, men det är ett jobb vi har, alltså på riktigt. Och det är en plikt också. Men jag känner också samtidigt att hade jag varit lite smidigare, lite smartare, lite liksom i mina skämt, då kanske det hade gått bättre för mig.
Mm.
Men jag är inte så, jag vill inte heller vara så. Och det retar en del.
Finns det ämnen att skämta om som har blivit känsligare idag än låt säga för 5 år sedan?
Det beror på vem du frågar, tror jag. För mig finns det inget. Och det var också därför jag liksom råkade illa ut därefter, att jag försvarade Mr. Cools rätt att skämta. Och det var en karaktär att skämta, göra en skämtsång om pedofili.
Mm.
Men andra...
Ska du ta vad det var där var för någonting?
Jo, men Mr. Cool-debatten var ju då, han var en karaktär som hade då en låt om pedofili, om knulla barn. Och har man någon form av vett i huvudet och i skallen, så fattar man att det där är något försök till humor. Jag själv hade inte gjort det, den sån, för jag tyckte inte den var jätterolig. Men hans rätt, Antons rätt att skämta om det, det har han. För att vi lever i ett sånt samhälle. Där liksom, och du har också din rätt att inte tycka att det är bra, bli upprörd eller bli arg. Men din rätt går inte över till att du har rätten att förbjuda honom. Eller ringa honom och döda honom. Eller hota honom och döda honom. Eller döda hans karriär. Eller få liksom andra att inte boka honom och så vidare. Och det här var ju också så lågt av vissa influencers och så kallade retorikexperter som inte ens fattar kontext. Och kan ens läsa mellan rader och inte ens fatta vad en fiktiv karaktär är och så vidare. Och då hade jag ju tjänat på att vara tyst.
Mm.
Till exempel. Men det kunde inte jag. För jag tycker det är min plikt också. Medan så andra större komiker inte liksom var med där.
Försvarade?
Nej, de försvann och bad om ursäkt för gamla skämt. Och liksom.
Vad tycker du om det?
Jag tycker det är jävligt lågt och jävligt fegt, tycker jag. Men alla får ju ta ansvar för sitt eget. Precis på samma sätt som jag får ta ansvaret sen. Liksom, jag blev av med jättemycket jobb. Folk ringde och hotade mina uppdragsgivare och så vidare och så vidare. Men sån är ju vår värld. Det går inte att tala reson och vara rimlig när det här drevet går. Liksom.
Nej.
Och påhejad av vissa personer som då har makten och plattformen och så vidare, så spelar det ingen roll vad du säger. Även om du har rätt, så spelar det ingen roll.
Man säger väl att sanningen är första offret i krig och nyanserna är det första offret i ett drev.
Ja, faktiskt. Eller att lögnen har hunnit till Istanbul medan sanningen tar på sig tofflorna i Bagdad. Alltså, sån där också.
Den har jag aldrig hört.
Ja, men. Och det är ju så exakt såna här drev funkar. De kommer med nya lögner om en och så vidare och så vidare. Och sen helt plötsligt så ringer den uppdrag och säger, du, jag tycker inte att det känns olustigt. Vad är det som har hänt? Men det där stämmer inte. Ja, men ändå, vi har pratat då. Ja. Och då vinner ändå drevet.
Jag såg dig och Måns. Och jag pratade med Måns. Han hade en lång intervju med honom innan dig. Och vi pratade om det här med tolkningsföreträde. Vad man kan skämta om och inte. Att om man är handikappad eller funktionshindrad, så kan man skämta om det. Om man är jude så skämtar man om det. Om man har tolkningsföreträde. Måns sa så att han kan skämta om etnicitet, om islamisering, om muslimer, om du är med.
Mm.
Men inte själv. Då bombade fullständigt. Du kan väl skämta om både islam och muslim. Du, liksom du själv muslim. Och om svennebananer.
Ja.
Är du med mig där?
Jag tycker inte det. För att återigen handlar det om hur du skämtar. Och jag högaktar Måns. För jag tycker han är en av vår tids roligaste komiker. Men jag tror bara mer att det ligger i en rädsla hos honom. För han har den skickligheten att kunna skämta om allting. Och han gör det jävligt bra. Även när jag inte är där så skulle han kunna skämta om det. Men jag tror att hans inställning till att det inte går för att han står där och gör så, tror jag att det lyser igenom sen. Mm. För, alltså, stand-up handlar ju också en del om självförtroende. Och ibland när man då kanske inte tillhör den här så kallade tolkningsföreträdesgruppen eller vad man nu ska säga, så tycker man så här, då kanske det uppfattas fel. Och det handlar på riktigt om feghet på ett sätt.
Mm.
Men också, och jag vet det, i Måns fall så handlar det också om respekt för den och för dem.
Mm.
Men jag vet att han klarar av det. Medan jag då, jag skämtar om alla. Mm. Det spelar ingen roll. Alltså,
du gör verkligen det.
Jag gör verkligen. Och du vet, liksom, om hen sitter i rullstol, om hen har kippa eller turban eller vad fan som helst. Liksom, vi måste, och jag gör det med flit ibland.
Mm.
Liksom, vi var ju till exempel, vi har någon sommarturné med olika stand-up-komiker. Och det var jag, David Batra, Måns Möller, Johan Glans, Marika Karlsson, Ann Westin och sådär. Vi var på någon sommarställe, sommarstad i Sverige. Och vi går upp, det är 1700 pers i publiken. Längst fram så är det en snubbe då i en sån här jättestor rullstol. Och så har han med sig då tre personer som bara har hand om honom liksom. Och han andas från ett sugrör. Det är någon sugrör till hans. Och han styr hela grejen typ med en lillfinger eller ett finger eller en pekfinger eller vad det var. Någonting sånt. Så att, och nästan alla de här komikerna kommer upp. Ingen skämtar om honom. Fastän liksom, han har tagit plats för 8 pers.
Mm.
Nej men det är ju så. Och ingen, men alla skämtar om det där paret, unga paret, någon där bak. Alla, det är så här, och ingen ser honom. Och folk bara, nej men du vet det här, men kan man... Och jag går upp och bara kör över honom. Vad fan gör du här? Du har tagit plats för 8 pers. Ja, liksom, det är så här typiskt er. Också, det är samma sak med handikappplatserna, med bilar, P-platserna. Det är aldrig någon där och de är alltid större. Och du vet. Och nu har du tagit plats för 8 pers. Okej, du har betalt. Men dina 3 så kallade sköt, de kommer in gratis. För så är lagen. Och det är, vi förlorar pengar och det är ditt fel. Ja, du vet. Och jag höll på och så sa jag så här, hur är dina skötare? Är de bra? Kan du sparka dem? Nej, det kan ju inte du göra, för du kan inte sparka någon. Och så höll jag på och ge det. Och efteråt så kom han och sa, tack för att du såg mig.
Mm.
Och han skrattade och jag skämtade vidare när han höll på. Jag bara, jag vet inte om du håller på att skratta eller håller på att dö. Jag vet inte, det är i farligt läge. Och sådär. Men han såg sig sedd. Och det är då det blir rättvist i vårt samhälle. Det är då liksom, när man kan skämta med alla på samma sätt. Varför ska han känna sig utanför?
Mm.
Varför ska man inte kunna skämta om honom och med honom? Allt handlar om hjärtat. Alltså, vad du gör med. Alltså, jag var ju jättehård chockad. Alltså, om folk, om någon vill missuppfatta det så missuppfattar. Hur kan du säga så till någon som sitter där? Ja, men vi har kul. Jag ser i ögonen. Vi har roligt. Han fattar att jag skojar. Och jag fattar att han är med. Och vi har roligt liksom.
Men var de andra komikerna rädda för?
Ja! Johan Glans stack åt andra hållet. Måns Möller bara gömde sig i sina... Liksom, det var så här jättejobbigt. Och det är så här typiskt mig också att bli så här... För de vill inte se det här. Liksom. De vill, nej, nu håller han på så där.
Utan att recensera dina kollegor, Ös. Men vad tror du de var rädda för? När de inte vågade ta i ämnet med den här personen som satt i rullstol.
Nej, men jag tror det var exakt så som du säger, det här med tolkningsföreträdet. Alltså. Jag hade typ Jesper Odelberg varit där i rullstol och var också liksom, du vet, hade någon form av CP-skada. Eller, då kanske det hade varit okej, tycker folk. Men det är inte sant. Det är en människa. Vi har med människor att göra. Det finns bara en ras och det är vi människor.
Mm.
Folk blir knäppa så här. Ja, men det här är en annan etnicitet, det här är en annan ett annat kön, eller det här är inget kön, eller hur ska vi göra? Alltså, var människa, skämta med människor på människors vis, och vi är alla olika. Men om vi inte kan skämta med och om varandra, vad fan, alltså, då blir det inte rättvist.
För jag uppfattade det att väldigt många komiker, även i parlamentet, men även på stand-up-scenen, så var man väldigt villig att skämta om fanatism inom kristendomen. Så att säga. Man hoppade på pingstvänner, ja, missionskyrkan, ja, och talade i tunga, ja, och livets ord och allting, och det bara blåstes på, det var ganska stenande, ja, skämt. Och sen så visade sig fanatismen även inom islam.
Mm.
Men då blev man helt plötsligt livrädd för att man inte ville bli brunsmetad.
Ja.
Och jag hade lite problem med det därför att fanatism ja, var exakt. Det en uppstår.
Exakt,
så att
säga. Exakt. Så är det. Du tror att du inte känner igen den för att den har en annan klädesplagg.
Mm.
En annan bok. Eller samma fanatism.
Just det, men man blir rädd för att uppfatta som att man går fel ärenden.
Ja, men det spelar ingen roll. Jag tycker på riktigt, fanatism är fanatism oavsett. Liksom.
Mm.
Och tycker de då det, ja, då får det stå för dem.
Mm.
Alltså, alla tycker inte alla skämt är lika roliga. Och fanatiker tycker verkligen inte att skämt om dem är roliga.
Nej.
Det är därför de blir så där. Och då blir du ofarlig som komiker.
Jag talar om fanatism.
Ja, vadå? Vad talar du om?
Hälsofanatism. Är... Du ägnar dig åt hälsofanatism.
Nej.
Du är emot all form av fanatism. Men jag skulle vilja påpeka att när jag pratade med Måns, ja, både du och Måns har varit med i ett tv-program 16 Weeks of Hell.
Ja.
Där ni ska gå igenom någon slags helveteskur,
ja,
för att komma i trim.
Ja.
Mm. Varför gör du det?
Alltså, när de ringde mig så vart jag ju förolämpad.
Är det lite som Biggest Loser?
Ja, exakt så tänkte jag. Nu ringer Tjockholmen och vill ha mig. Och jag blev så här förolämpad. Jag bara, vad fan? Varför ringer ni mig så här? Jo, men vi har sett dig typ sådär. Det ser inte bra ut nu liksom.
Vi har sett dina värden.
Ja, men det var verkligen så. Skämtet är att jag var medlem i KKK var ju sant. För korta knubbiga kurder. Alltså jag var verkligen liksom... Nej, men jag såg ju förjävlig ut alltså. Du vet, det...
Men nu går du igenom en helvetes kul, fyra månader, ja, helt enkelt. Ja. Och där ni bara får äta typ vattenkrasse och sånt där.
Nej, men det är 1200 kalorier.
1200 då, kalorier då.
Och
jag pratade med Måns om det, för jag kommer till det.
Mm.
Och han sa att du hade golat ner honom.
Ja.
Men så här sa han, vi ska spela upp det här, så ska du få höra.
Ja, jag stod och tjuv åt en dammsugare, så tänkte jag, ingen såg det här. Men såklart var ju Öst tvungen att skvallra till det här i programmet. Ja. Alltså golar och inga polar.
Det är lågt.
Det är oerhört lågt. Alltså.
Ja. Ja, blir man inte utesluten då? Det är ju två gånger, alltså, kan man hålla på och fuska så där länge som helst?
Nej, men Måns är ju sådär att han kommer alltid tillbaka starkare.
Mm. Tror jag det när man har ätit så mycket.
Ja, det jobbiga med honom var ju så här, Anders. Han gick upp, det här är helt sjukt och sant också. Han gick upp 1,2 kilo dagen efter. 1,2 kilo gick han upp dagen efter. Och tränaren Tony Andersson, som har kommit på det här med 16 weeks of hell. Alltså den utskällningen Måns fick. Han kände sig som en liten femåring som hade, du vet, blivit åkt fast för snatteriet.
Men han hade inte fått den utskällningen om du hade gulat ner honom.
Nej, men Måns är också väldigt ärlig. Han sa det själv till tränaren.
Okej.
Så det är liksom, ja.
Men ni har gjort upp nu så att dammsuga historien och den är klar. För jag tänkte just ta ert samarbete. Ni har jobbat ihop ganska mycket. Ni verkar funka väldigt bra ihop.
Ja.
Ni skrattat samma saker.
Ja.
Förklarar Måns det som. Ja. Men ni är väldigt olika också.
Ja, väldigt olika.
Du är ju och till och med bråkat på scen, vad jag förstår. Ja. På riktigt.
Ja. Mm. Ja.
Du är vänster, väldigt vänster. Ja. Han drar väl lite grann åt det liberalare hållet?
Ja, höger. Jag är vänster och han är höger.
Var är Måns helt ute och cyklar politiskt, tycker du?
Alltså, som Måns är som person så är han vänster. Mm. För jag känner ingen som är mer generös än honom. Han tar hand om sin omgivning, han tar hand om sig, han är väldigt mån om att alla ska ha det bra runt honom. Så det finns en solidaritetstanke hos honom som väldigt många vänstermänniskor borde avundas för. Alltså, för att jag känner också en hel del vänster som är såna jävla egoister.
De snackar mest.
Ja, de snackar mest. Medan Måns gör.
Mm.
Alltså. Men sen håller vi inte med varandra om skatter och om individuellt ansvar och sådana saker.
Nej. Men ni är ju ett bra exempel på det som jag tycker behövs mer i samhället. Mm. Att man pratar över gränserna.
Ja.
Att man inte är bara allt det man skriver på röstsedeln.
Nej.
Utan det finns andra delar av ens personlighet som är där man kan mötas.
Ja, och ibland erkänner jag har fel. Men jag tror att när det handlar om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, alltså demokratins bas, så är vi nog, där håller vi med varandra. Liksom.
Skulle du kunna ha en god vän som avslöjar för dig att han röstar på Sverigedemokraterna till exempel?
Ja, men jag skulle bli väldigt förvånad, skulle jag bli. Och lite sårad.
Men skulle du avslöja vänskapen eller vad? Finns det liksom gemensamma värderingar ändå?
Som man Nej, kan, men där finns det inga gemensamma värderingar. För att alltså, vi måste vara på det klara med Sverigedemokraterna är ett lite light nynazistiskt parti. Det är, alltså, den är skapad av före detta nazister. När man gör skillnad på människors essens, kulturella nedärvda essens, eller att judar inte kan vara svenskar eller samer eller kurder kan bli svenskar och så vidare. Alltså, det är inte upp till dig att bestämma det. Oavsett om du är sverigedemokrat eller inte. Det är inte upp till någon annan. Det är upp till den individen. Just de där grejerna liksom, när du gör skillnad på folks alltså biologiska bakgrund.
Mm.
Alltså, då är man ju rasist. Och där går en gräns för mig i alla fall. Alltså,
gör en fjärdedel av svenskarna det, tror du?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men du måste också ta ansvaret när du röstar på ett rasistiskt parti.
Mm.
Alltså, även om du inte är det, så måste du liksom... För så här är det också. När det blir den här fanatismen kring en sak, en nation, eller blod, eller en religion, eller en ideologi. De samhällena är aldrig bra samhällen. Alltså, vi flydde ju då från Turkiet, som då var fascistiskt. Och jag gick ju i skolan, i turkisk skola, där jag fick avsäga mig all min kurdiska bakgrund. Fastän mitt folk har bott där i 5-6 tusen år. Och proklamera och säga att den är stolt, den som kan kalla sig för turk. I Turkiet finns det bara turkar. De andra är turkarnas slavar. Står jag där och blir tvingad att säga som en sjuårigt barn. För att det är fascistiskt. Och nu är det till och med islamistiskt också. Ännu värre. Så det är nu i Turkiet ett islamistiskt och fascistiskt land. Och när man ser de tendenserna även i vårt fina land Sverige. Klart jag som person, som svensk medborgare, blir orolig. Vad fan är det som händer?
Så hur många språk pratar du?
Jag kan kurdiska, svenska, engelska, franska och turkiska bra. Och sen klarar jag mig på spanska, italienska och lite arabiska och persiska klara mig. Jag förstår vad de säger och skulle nog kunna klara mig. Just det vi jobbar med också, Anders, det här med vår humor, mm. alltså just inom humorbiten, det är först när du kan skämta på ett annat språk som du kan det språket. När du kan få urbefolkningen att skratta på dess språk, då kan du det språket.
Något som jag tycker är intressant med modersmål, det är hur om personligheten förändras när man pratar det språket.
Ja.
För att när jag pratar, om jag skulle prata rikssvenska,
ja.
Så försvinner Anders.
Ja.
Var är du dig själv?
Man brukar ju säga att man är det man drömmer på det språket.
Mm.
Och jag drömmer ju både på kurdiska och svenska. Så att, jag vet inte. Jag behärskar ju bägge språken väldigt, väldigt bra.
Känner du att din personlighet förändras när du pratar de olika språken?
Ja, för mig är det mycket, mycket lättare att skriva dikter på kurdiska.
Mm.
Det flyter på mycket bättre. Medan då på svenska blir jag mer faktisk och kunskapsbaserat. Så kan man väl säga.
Okej, okay. Så den poetiska sidan?
Ja.
Är mer kurdisk?
Ja.
Okej.
Okay. Ja.
Men om du ska vara rabbla, killgissa, då gör du på svenska.
Ja, exakt.
Ja. Oh. När upptäckte du att humor var din grej?
Det har jag fortfarande inte upptäckt. Jag gör det jag tycker är viktigt och roligt just nu. Det är därför jag gör mycket teater också. Folk förstår inte det, Anders, men jag har gjort mer teater än stand-up. Alltså jag har stått mer på teaterscenen än på stand-up-scenen.
Känner du dig mer hemma som så att säga, dramatisk skådis än som komiker?
Nej, jag känner mig hemma på en scen. Sen spelar det ingen roll om det är i tv, ett tv-program eller... Alltså jag bara har en scen, en plattform.
Kommer du första gången som du gjorde ett stand-up-gig?
Ja då. Det var på Ängelen i Gamla stan, jag testade då. Maj 99. Och då gick det bra. Så andra gången gick det åt helvete. Och då var jag, det är så här typiskt mig också. För då började jag analysera, varför gick det bra första gången och inte andra gången?
Mm.
Hade det varit tvärtom hade jag kanske inte fortsatt.
Har du aldrig lidit av scenskräck eller?
Jo, jag gör det varje dag.
Det är så?
Ja, varje gång man uppträder. Herre Jesus, alltså varje gång man ska upp. Jag har ju haft problem med min självkänsla i många år. Också så här, jag är så bra, jag vet så här, man känner sig ibland.
Var kommer det ifrån? För
jag vet, men jag har alltid, liksom, man har alltid känt sig otillräcklig, tror jag.
Mm.
Jag har haft en väldigt sträng pappa, sträng uppväxt. Att man alltid måste vara 2-3 gånger bättre än alla andra för att kunna nå samma nivå.
Du har inte blivit uppmuntrad hemifrån?
Nej, inte på det sättet. Min mamma har alltid uppmuntrat mig, men min pappa nej, inte alltid, verkligen inte.
Men hur gjorde han då?
Nej, han var stenhård liksom. Jag hade ju bäst betyg när jag gick i högstadiet i hela skolan. Men han var ändå inte nöjd.
Stenhård hur då?
Nej, men man kunde komma hem och så hade man 59 av 60 på fysikprovet. Fick man ändå en örfil för att man var slarvig för att man inte fick 60. Så.
Var kom det ifrån? Var kom det ifrån hos honom, tror du?
Nej, men han... För honom vet jag inte, men han har ju haft sina liksom... issues, tror jag. Men nu är vi vänner.
Mm. Mm. Du säger att nu är ni vänner och ni försonats.
Ja, verkligen. Det han har gått igenom tror jag inte många hade klarat av. Liksom.
Nej.
Att bara sitta i turkisk tortyrkammare liksom, i 70 dagar. Och jag glömmer aldrig när han kom ut. Jag var då 5 år gammal. Och han såg ut som en sån här koncentrationslägerfånge. Jättesmal var han och så slängde de honom från en jeepflak ner på marken. Så han har ju liksom upplevt hemskhet bara för att han är kurd och kämpar för kurdernas mänskliga rättigheter.
Hur långt det tog det för dig att förstå att det kanske var de upplevelserna som gjorde att han var hård?
Nej, det har jag fattat. Alltså, det har jag förstått. Liksom. Men det gör ändå ont.
Mm.
Det är inte kul att få stryk nästan varje dag ända tills man blir 18-19, oavsett liksom.
Det fick du alltså?
Ja.
Måste ju upplevas väldigt, väldigt svårt. Alltså försonas.
För att... Nej, men alltså, saken är den också. I det där så finns det en enorm kärlek till sina barn. Så att jag tror mer att det var en frustration också över att det inte räcka till.
Mm.
Så hon kommer till ett nytt land med fem barn från att ha betytt någonting liksom, och vara en man där folk, som folk lyssnar på, var en viktig liksom, ledarfigur inom sitt folk liksom, till att bli förnedrad av Försäkringskassan eller alltså, eller inte alls tagen på allvar av myndigheter och sådär. Så att det gör ju saker med folk.
Och så tog han ut det på...
Ja, jag tror det.
På er då? Eller ja, var det bara dig? Eller var det
Anna? Mest på mig var det. Mest på mig.
Varför tror du att det var så?
Jag var äldsta sonen.
Mm. Mm.
Det var som det var och nu är det som det är.
Ja.
Nu har ni jättebra morfar och farfar.
Mm.
Så det är ju bra.
Mm.
Att barnbarnen får i alla fall det jag inte fick i alla fall. Jag har inga egna barn, men mina syskonbarn har ju en bra morfar och en bra farfar.
Du har inga egna barn?
Nej.
Vill du ha det?
Nej.
Det är du bestämd med?
Ja.
Varför då?
Nej, men du märker ju hur världen är. Klimathot, coronakris.
Ja, fast det där köper inte jag.
Ja, men det gör inte du. Men jag gör det. Vi är olika där.
Ja.
Nej.
Hur länge har du känt så?
Länge. Jag har vetat det hela tiden.
Att du inte vill ha barn?
Ja, jag vet att det är sen jag börjat den här karriären. För att jag är som jag är. Och som till exempel under nästan hela 2018 efter det där med Janne Josefsson intervjun och då kände jag fan vad rätt det var. För då, alltså folk tappade helt alltså.
Vadå fan vad rätt det var att inte skaffa barn? Var det då du eller?
Nej, men folk liksom, de dödshotar till och med mina syskonbarn folk. Alltså rasister och fascister och sådär. Mm. Tänk om jag var gift och hade barn. Du vet. Nu är jag fri liksom. Jag gör vad jag vill ändå. Du vet. Men jag behöver inte tänka på mina egna barn eller på min familj. Alltså närmaste.
Nej, för
jag vet ju att det är också ett sätt för fascister. Det kan allt vara från turkiska staten till liksom högerextremister här i Sverige. Liksom.
Mm.
De kommer inte åt mig alltså, på det sättet. För att jag skiter i. Alltså.
För jag kopplar det lite grann till det du sa tidigare. Att jag fattar inte varför någon vill leva med mig.
Ja.
Sa du.
Ja.
Och det är ju någon slags självbild.
Jag vet inte. Alltså,
att du är svårt att liksom älska dig själv? Kanske.
Ja, men kanske det. Men det är kanske också att man bara älskar sig själv. Och inte, alltså,
så mycket?
Ja, men alltså, det kan ju vara det också. Jag vill ju göra det jag vill. Jag vill inte behöva tänka på någon annan. Jag vill ju kunna liksom ta min kappsäck och bara dra när jag vill.
Mm.
Jag vill inte vara fast vid något. Eller fäst vid något.
Och det är som en relation också? Alltså.
Ja, exakt. Jag vill kunna dra precis när jag vill. Och jag gör det också. Så att det är så.
Så du vill inte ha barn, du vill inte ha någon längre relation?
Nej. Det funkar inte.
Nej. Okej. Okay. Du blir lite tillknäppt här.
Ja, jag vet inte. Men det är ju också för att inte någon ska kunna komma åt dig.
Mm.
Alltså.
Vad händer då?
En som inte har något att förlora är ju livsfarlig.
Vad händer då?
Alltså.
Vad händer om någon kommer åt dig?
Ja, då kommer det, alltså en som vill göra en illa gör alltid en illa oavsett liksom.
Mm.
Men då gör ju den personen bara mig illa, alltså.
Mm.
Inte mina barn eller.
Har du knipsat dig?
Hur då knipsat? Jaha, nej.
Sädesledaren.
Nej.
Steriliserat.
Nej, för fan sånt där ingrepp och sånt. Usch, nej. Nej.
Fast det var ju säkrast egentligen,
ja.
om du inte vill ha barn.
Jo, men vad fan, det är väl bara att ta det lugnt med vart du stoppar in det någonstans.
Okej. Okay. En tuff period i ditt liv var den här intervjun med Janne Josefsson.
Mm.
I Uppdrag granskning, där du blev anklagad för att du hade... hyrt ut din sommarstuga till Akilov.
Nej, det var så här att det är ju Jag har ett sommarhus tillsammans med min stora syster och hennes man.
Ja.
Och den är på Gotland. Så 2 år innan dådet på Drottninggatan så har då den här terroristen Akilov då, jobbat för ett företag, måleriföretag då, som min syster och hennes man har anlitat då. Så, och på grund av det så vart ju jag då tydligen terroristsponsor. För att han hade jobbat där 2 år innan själva dådet.
Mm.
Hur fan ska du veta vad en jävla målare ska göra 2 år senare? Och där du inte ens har betalt ut en krona, varken liksom privat eller via något av dina företag. Och då blir jag skyldig.
Mm.
Alltså, och i de här rasistkretsarna och även då bland yttersta högern och högerdebattörer som sprider det här fortfarande på Twitter och på sociala medier och sådär. Och då blev det så jävla konstigt stämning, för att man blev anklagad för något man inte ens hade varit med om, som man inte ens varit med om beställt. Alltså, det var en konstig period. Men jag lärde mig jättemycket av den perioden. Och det blev också en bra reminder vilka som är dina vänner och vilka som vill dig illa.
Och detta nosar Janne Josefsson upp och ska intervjua dig om detta. Och det är, då bestämmer du dig för att filma intervjun själv.
Ja.
Och jag har ju sett mycket uppdraggranskning, jag vet hur de klipper och de har ju alla, de vet ju vad de andra, de vet ju information hela tiden, så de ska sätta åt dem. Jag tyckte det var lite sådär, lite smart gjort. Strategiskt sett så har du ju också full koll på, om han skulle klippa sönder din intervju så har ju du någonting annat att lägga ut. Vilket är ganska smart.
Ja, du är snäll du, men det var inte så smart. Det måste man också vara självkritisk själv och sådär. För så här är det. I vårt land Sverige så är det så här, det spelar ingen roll om du har rätt i sak. Jag har rätt i sak, jag vet det, och allt är bevisat också, det är, jag har rätt. Men du får inte bli arg.
Nej.
I svensk tv, och särskilt inte inför en granskande journalist.
Det tycker jag inte var så smart av.
Nej. Och i det här fallet då, så måste du svara på frågor, och du får inte ifrågasätta en journalist som ställer frågor. Liksom, och det är en bra läxa, du vet. Men det folk inte vet, det är då liksom att i det läget så är man pressad från alla håll, man är mordhotad, man har en knapp där man ska trycka på om det, och liksom, för man har så här säkerhet och det är poliser och det är skit och det är liksom så här. Och i det här, folk ska bränna mina hus och folk ska döda min familj och folk ska hitta mig och döda mig. Och de har varit hemma hos mina föräldrar och ritat in hakors i deras dörr, och det är någon som försöker röva bort min systerson från skolan och allt i det, precis där och då. Och i den här intervjun, jag sitter där med Janne Josefsson, jag vet hur de klipper och sådär, och han vet om, Janne vet att jag inte har med det här att göra, för han har fått svar från min systers man då. Och han lägger bara upp där min systers man skriver att jag vill inte vara med på tv. Fast min systers man säger så här, jag kan svara på alla dina frågor, maila dem så kommer du få svar på alla dina frågor. Och det finns sms-konversation mellan dem. Men han tar bara ut det här och lägger upp. Och jag vet om att han vet det, och han vet om att jag vet det. Och ändå ska han då försöka sätta dit mig som inte har med det här att göra. Och jag höll på då på Göteborgs stadsteater. Jag skulle vara med i Hemsöborna och spela Karlsson, huvudrollen. Det är exakt då, du vet. Jag är pressad och stressad. Och man är faktiskt inte mer än människa. Jag blir också arg. Och särskilt som kurd. Och blir liksom anklagad och har samröre med en jävla islamist. Med en jävla terrorist. Vi som slåss mot dem liksom. Och det var det också. Så att jag blev så här, men det var inte så smart av mig att i det fallet då bli arg på en svensk journalist som är mycket mer berömd än jag, mycket mer credibility än jag och så vidare.
Så du ångrar att du blev arg, men inte att du filmade tillbaka?
Nej. Man ska ju stå upp för sig själv. Jag vet, jag är alltid så här. När jag vet att jag har rätt och när jag vet att jag inte har gjort något fel, då slåss jag till sista blodsdroppen. För att sån är jag. Men vet du vad som var bra med det här också, Anders?
Nej.
Det var faktiskt att jag behövde inte rensa min telefonlista.
Nej, varför det?
Nej, men du vet. De som blev kvar, de vet man ju. De är ju vänner. På riktigt.
Var det många som hoppade av?
Ja då.
Som tog avstånd från dig?
Ja, smygavstånd.
Som du blev som försvann. Som du blev besviken?
Nej. Ja, vet du vad? Man har levt så länge ändå så man blir inte besviken. Alltså människor är ju människor. Man får inte glömma det.
Nej, men var det några vänner som du känner, han eller hon trodde jag verkligen?
Ja då.
Men de försvann.
Ja då.
De stöttade inte upp när det blåste.
Ja, så är det. Men och det förstår jag också.
Gör du verkligen?
Ja, jag gör faktiskt det. Ja. För man måste kunna förlåta folk. För att folk är också, alltså man är människa, man är liksom rädd, man är rädd om sig och man är, du vet, så här. Man får inte glömma det också. För att och det är som det är liksom. Men människor är ju både jävligt starka och jävligt svaga.
Innan vi slutar här, ja. På vägen hit så blev du haffad av polisen. Det var därför du kom sent.
Ja.
Vad hände?
Nej, jag använde inte blinkers. Nej. Vilket inte alla gjorde heller, men så är det. Och det var ju bra.
Motorcykel.
Då fick jag ju lära mig det. Han var jättetrevlig, motorcykelpolisen.
Och, kände han igen dig?
Ja, det gjorde han. Han var, hur går det för dig då nu? Jag bara, jag har blivit av med alla jobb till september, sa jag.
Okej, har du 3600 kronor? Ja,
nej, men han var väldigt snäll.
Fick du betala?
Ja. Så jag skrev,
det fick du göra?
Ja, då.
Är det, men, lite
man,
lågt?
Nej, alltså, man ska inte komma undan bara för att man är den man är.
Nej, men ändå,
jag tycker ändå det var bra.
Det är mitt i coronatiden.
Jag vet.
Folk är inomhus. Nej, folk går på knäna. Ja, det är systemplatt. Man ska ge också en liten lapp.
Nej, men Anders, svensk polis är jävligt bra. Faktiskt.
Jag tycker det är småsint i
nej,
dessa
men ting. Jag tycker ändå, alltså, svensk polis är faktiskt, alltså, jag har ju upplevt båda sidor självklart. Det finns ju också några som är, har varit fruktansvärda mot mig. Men de flesta överlag är jävligt schysst. Alltså. Också så lite typiskt svensk. Nej, rätt ska vara rätt. Det var ändå bra. Jag gillade det här. Jag tycker det är bra. Det var rätt åt mig.
Tack så jättemycket för att du besökte min podd.
Tack för att jag fick komma.